Då ska ni vara välkomna till Vikpodden igen. Det är stor humor här när Oliver Åbonde först lägger en lång tid på att förklara för mig och Micke här att alla saker ni ställer ner på bordet gör ljud. Gör inte det! Och sen ska det vara 10 sekunders tystnad här när vi börjar och Micke dundrar ner sin telefon i bordet. Det är kul, Micke. Jag tycker ändå att det är bra att du är lite rebellisk här.
Jag måste psyka Oliver inför frågesporten här senare.
Ja, just det, just det. Ja, bra att du säger det, Micke. För det är ju så, nu kommer en podd här som släpps. Vi spelar in det här under, ja, vad är det för dag? Är det torsdag? Tågen gick inte i alla fall, så det verkar vara någon slags...
Det är
slags...
torsdag.
Ja, jag tycker ju trams med helgdagar, men det vet ju att jag håller på min sida i alla fall. Så att... Men, det är någon slags dag där tågen inte får gå längre och det är skärtorsdag. När vi spelar in det här och får vi se vilken dag ni lyssnar på det här. Men det är en podd som kommer som vanligt ganska snabbt in på. Där vi ska prata lite silly season såklart och sen lägga stor vikt vid era frågor. Vi har blivit fullständigt bombarderade med frågor till den här podden och det är ju väldigt roligt. Jag tror jag sa till Oliver för 2 dagar sedan att då hade vi fått 45 frågor. Ser du mycket? Intresset för att du ska svara på frågor.
Ja, det är jätteroligt. Frågan ja. vad det är för frågor om, idiotförklarar oss eller om det är vettiga frågor. Eller?
Bara personliga, om din livsstil, Micke. Om din ohållbara livsstil. Vi får se. Nej då, skämt åsido. Vi gör en silly frågepodd nu som vi skickar ut direkt. Och sen får vi se, men vi har 2 poddar till vi ska spela in. Vi kan inte lova när de blir publicerade, men de är väldigt spännande. Det är en frågesport där jag ska testa herrarna om deras vikunskaper. Får ni vara med och tävla där hemma också och få se om ni... Ja, det kanske är några andra experter som ska vara här. Kanske de som lyssnar kanske har större koll på viken än vad vi har. Då blir det ju pinsamt. Får ni skicka in hur många poäng ni får? Får vi se om vi ska byta ut någon av experterna här. Och så ska vi göra en 3:e podd också som är lite tidlös under sommaren här. Som handlar om Viks 10 bästa spelare sen återkomsten till Hockeyallsvenskan. Jag tyckte det var lite spännande med Viks 10 bästa spelare genom tiderna. Men då hade vi fått checka ut, då hade vi fått byta ut Oliver mot någon gammal stöt.
Ja, där hade jag varit helt, helt värdelös.
Mm. Så Micke får väl, sen när du går på föräldraledighet, varför gör vi 3 poddar? Jo, Oliver och Bonde ska tyvärr gå på föräldraledighet, eller tyvärr, det är härligt med föräldraledighet, men tyvärr för oss. Får vi se om jag kallar hit Micke för att sätta en 100-lista på de 100 bästa vikspelarna genom tiderna. Det kan bli spännande. Kan vi sitta här några timmar och rabbla gamla namn, Micke? Du och jag som gillar nostalgi lite mer.
Ja, precis. Men vi är inte så gamla i och för sig heller. Vi får nog ta hit åka till en pensionärs hem och ta hit några till.
Ja, några till så får prata om 50-talets vik.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Men, nog om det. 3 poddar blir det. Vi börjar ju såklart med färska podden där vi har 15 vikspelare som har fått kicken. Nej, det stämmer inte att de får kicken, men de har lämnat vik i alla fall. Jag tänkte att vi skulle, för att inte ska rabbla 15 namn, så tänkte jag kort att ni skulle få kommentera bara, utan att prata om vilka namn som ryktas in. Så ska ni bara få kommentera då de som lämnar, om ni är överraskade eller inte. Målvaktssidan rensar Niklas Johansson helt, Niklas Lundström, Nilo Hallonen och Ian Blomqvist ut. 0 målvakter då just nu i truppen. Oliver börjar. Är du överraskad över att han rensade helt på den här på målvaktssidan?
Nej, inte särskilt. Eller alltså, jag är absolut 0% förvånad över att Nilo Hallonen och Ian Blomqvist inte blev kvar. Det har känts ganska klart i båda fallen liksom sen. Men i december nästan att det inte skulle bli något mer där. Sen var det svårare att veta med Niklas Lundström om det var någon som Niklas Johansson såg som en potentiell liksom, backup-ish till nästa år. Men nej, jag kan inte påstå att jag är särskilt förvånad där heller.
Mm. Micke, hade du behållit någon?
Ja, men det var i så fall Lundström som backup. Men jag tror kanske man försöker köra på den här att man får in en riktigt rutinerad plus någon riktigt lovande från J20 typ. En liten så här Ersson-testvariant igen, så tror jag. Och därför föll Lundström på det.
Vad tror du? Vi pratar lite kort på vägen hit. Jag och Oliver, Ian Blomqvist. Vilken hylla tror han får börja om på?
Jag tror det vettigaste för honom kanske att starta om i ettan och få spela en otrolig massa matcher. Jag tror det är det han behöver. Och känna att han är nummer ett och bygga upp sitt självförtroende. För han är ju en bra målvakt i grunden av uttagen till junior-VM. Det hoppas jag att han hittar. Jag önskar honom verkligen all lycka i den fortsatta karriären.
Mm. Vi kan gå in lite mer på sen. Vi har ju ett rykte in på den här sidan. Då kan vi prata lite mer om vad vi tycker Wik behöver. Vi går vidare till backarna då. Ludvig Östman, Oliver Boom, Hugo Rickele och Elias Pettersson försvinner. Det innebär ju att just nu då att man bara har Jimmy Jansson och tappar namnet på den
Erik
andra.
Flod.
Erik Flod på kontrakt. Och så får vi Lindelöf vara ett litet frågetecken. Om vi börjar med de som har försvunnit här. Oliver, hade du behållit någon? Ludvig Östman, han var en utfyllnad spelare.
Ja, på ett sätt så hade man väl kunnat se att beroende på hur man ska bygga truppen att Ludvig Östman hade liksom alltjämt kunnat vara intressant, aktuell som liksom ett sjunde, åttonde alternativ. Men jag tror också att det kan vara bra för honom att gå vidare, kanske gå till en lite mindre klubb i hockeyallsvenskan, få spela liksom mycket hockey. Så jag tror att det passar sig nog ganska bra för båda att liksom gå vidare efter de här tre åren nu.
Mm. Micke, var det en given rensning av de namnen som försvinner här?
Absolut, backsidan var ju en stor svaghet tillsammans med målvaktssidan, så det är ju föga förvånande att man gör den här stor städningen. Och som Ludvig Östman hade ju en kampmoral och slet, men hade ju som storleken emot sig och började ju inte vara så superung längre, så jag tror man kan hitta lite mer spännande utvecklingsbara, liksom större med fysiska backar.
Mm. Och Lindelöf är kvar då som frågetecken. Hade du behållit honom?
Nej, jag tycker man ska fylla på uppifrån som jag tjatat om tidigare. Så att jag tror det är liksom svårt att få in honom i den här modellen i min värld.
Så för mig så är Alexander Lindelöf ju intressant på så sätt att har verkligen rötter i Västerås. Fru från Västerås, har fått barn nyligen. Det är ju inte otänkbart att han är väldigt liksom ur ett privat perspektiv intresserad av att bli kvar i Vik, skulle kanske på så sätt kunna bli ganska billig, om man säger så. Det skulle kunna vara en billig lösning för att han väldigt gärna vill vara kvar i klubben. Jag tror kanske att det är därav det kommer sig att man inte redan har avskrivit honom, att det liksom den aspekten finns också med där, att det skulle kunna bli en liten fyndlösning, om man nu ska kalla det för det, för en back som ändå är etablerad i hockeyallsvenskan.
Mm. Vi går vidare till forwardsidan. Shane Gersic, Marcus Oden, Isak Skedung, Adam Hoffbauer, Herman Träff, Hannes Hellberg, Jasper Lindsten och Jassi Ikonen. Där blandar ju både lån då som återvänder och spelare som har kommit in sent som vi kanske inte räknar med att de skulle vara kvar. Så att det är väl egentligen bara, alltså Hoffbauer sägs ju vara klar för Linköping. Räknar vi med att det stämmer då när han lämnar klubben här? Mycket vi har hört att det är klart.
Ja, jag har inte hört något annat i alla fall. Och det låter ju rimligt. Tony Mårtensson hade ju honom i Almtuna. Jag tror han gillar honom där.
Mm, och Isak Skedung säger själv att han ska utomlands och ryktas till Herelev i Danmark. Mm. Och Shane Gersic har inte hört någon ny klubb om han lämnar också. Det är väl de som är liksom, de andra var väl ganska givna att de skulle försvinna. Isak Skedung försvinner. Vi pratade om honom här, att ni båda hade gärna sett honom kvar. Känns ju, man får ju känslan att han har stannat så många säsonger i Vik att han var väldigt liksom hemkär och att han bara spelade på. Så lite överraskade det mig, Oliver.
Ja, lite grann faktiskt. Jag hade nog trott att det liksom ändå skulle finnas en möjlighet att behålla honom, om man säger, även om han såklart, som alla gör, tittar över sina alternativ. Men när jag intervjuade honom så lät han framförallt liksom väldigt sugen på att ta chansen att testa spel utomlands. För att jag minns inte om just den delen slank med artikeln eller inte, men hans äldsta barn är 4 nu, så att ska de liksom ha barn i svensk skola när det väl är dags för det, ja, då har han 2 år på sig här och nu att testa livet utomlands. Så på ett sätt så var det ju liksom sista chansen att göra det.
Mm. Men just för att han hade små barn så var det också så att utomlands just, men det är väl just det att han vill spela lite roligare hockey, lite mer anfallshockey, och ska han då få briljera anfallshockey, då är det väl kanske en lite sämre liga då, helt enkelt, utan att veta någonting om danska ligan, säger jag så. Men Micke, visst kan Skedung bli en offensiv, ha lite roligare, spela lite roligare hockey i Danmark?
Ja, det är väl lite mer öppna spjäll där i, och det är väl lite mer division 1 klass på många lag. Topplagen är väl bra, allsvenska lag, men sen bredden saknas väl kanske lite där.
Man får väl säga, för att liksom få någon slags känsla för nivån där, så är väl att Mattias From, som hade liksom kämpigt och var ganska upp och ner i Vik och hade sina toppar, och när han var bra så var han riktigt bra men hade liksom inte jämnheten, har väl gått till Danmark och varit en av den ligans absolut bästa spelare sen han flyttade tillbaka, om jag har förstått det hela rätt där. Så att det är väl någon slags indikation om att det ändå är en lägre nivå, såklart.
Det undrar vi Isak Skedung att få gå ösa in poäng här i
flytta till Köpenhamn är ju faktiskt inte helt fel, det får man säga.
Nej, det kunde han kunde haft det värre.
Även om det såklart alltid är liksom ett straff att leva med danskar.
Ja, du var inte nöjd när förbundskaptenen i fotboll här presenterades. Det var en av de mest arga Oliver-moments jag har sett. Shane Gerzic, ni var ju också inne på att det kanske kostar lite mer än vad det smakar.
Ja, precis. Det blev ju 19 mål till slut, men totalt sett tyckte jag att han är lite för klen offensiv och lite så här, intensiteten gick upp och ner faktiskt. Och vi som lyssnar på den här företagarträffen med NJ, han var ju amerikan, vet inte om det var en liten så här dold passning från NJ, att amerikanare skiljer sig lite från kanadensare, att de är lite svårare att coacha och få in i ett system. Jag tycker det stämmer lite på Gerzic också.
Mm. Ska vi säga det också, att de här 19 målen, jag tror att det är folk kanske inte riktigt förstår vilken bra siffra 19 mål ändå är. Folk tänker liksom att en bra målskytt gör 20 lätt i hockeyallsvenskan. Liksom. Det är inte så lätt. Jag tror att Vik sen man gick upp igen, så det är bara Lukas Zetterberg som har 20 målsäsonger. Två stycken. Och så tror jag att det är Lukas har en 19 målsäsong och Lundsjö en 19 målsäsong. Så att det är liksom ändå uppe där med en av de bästa målskyttesäsongerna i Vik som Gerzic har haft på de senaste åren, såklart.
Men om du tittar då på de som har försvunnit offensivt, både forwardsidan, både yttrar och centersidan. Vad är det framförallt vi tappar här som man måste ersätta? Är det egentligen bara kroppar eller är det liksom, ja men Gerzic ändå är klart att det är målskytt som måste in. Skedung är en bra gnugga center.
Ja, alltså den riktiga spetsen försvann ju egentligen redan vid deadline. Det är inte den som försvinner nu. Nu är det ju mer liksom, ja, men spelare som om de hade stannat kanske handlat om en tredje fjärde kedja, om ett liksom, ja, men tredje backpar kanske, om Niklas Johansson får till lagbygget bättre den här gången. Förutom Gerzic då, som väl möjligtvis hade kunnat varit en andra kedjespelare i ett bra Vik.
Mm. Vi går in lite mer på vad vi behöver nu när vi har lite rykten. Först och främst det som redan har ryktats in, backsidan Lars Volden. Den gamle, 31
år. Det är målvaktsidan det.
Sa inte målvaktsidan?
Nej.
Sa jag backsidan? Ja, nu börjar vi trött. Vi börjar såklart med målvaktsidan. Lars Volden, men där hade ju mycket uppgifter om att det var inte så hett längre.
Nej, det var ju lika som med Alfred Barklund. Jag har ju lite så här röksignaler och det var i alla fall rätt. För det rann ju ut i sanden. Jag har lite lika med Volden. Så vi får ju se vad som händer. Men en sån där skillnad jag märkt med NJ som sportchef, att det är mera lösa rykten hit och dit som är svårare att bedöma. Så att det är lite lurigt för oss murvla på sidan och analysera.
Han kanske hugger på mer än generellt.
Ja, jag tycker det är en stor skillnad. Jag som rör mig lite sådana där katakomber.
Mm. Han lägger ut stora nät lite överallt. Mm. Volden då? Om vi säger nu att du har fel, Micke. Det blir Volden. Vad är det för typ av målvakt?
Jag pratade ju med en expert på kontinenten som har stenkoll, så att han var varken bra eller dålig i Graz. De var ju bottenlag. Men han gjorde varken till eller från. Det var ju synd om honom. Det var ju väldigt dåligt lag. Men
det har vi hört förr. Det är målvakt med dåliga backar.
Men han sa väl att han skulle vara en utmärkt 1B-målvakt. Men inte någon sådär som absolut spikar igen med garanti. Så det är väl lite så här, bygger väl på att man hittar någon väldigt bra ung målvakt som kan förhoppningsvis konkurrera ut honom, man får så från början. Så att det är väl en stabil målvakt helt enkelt.
Jag skrattade också lite tillåt det där när man började höra att det var ett dåligt försvar han har spelat bakom i Graz där. Skillnaden får man ändå säga mot Nilo Halonen är att Lars Volden har ju inte haft någon i Graz som har liksom en målvaktskollega som har överglänst honom totalt, som Nilo Halonen faktiskt hade i Helsingfors. Så att där finns ju ändå någon slags skillnad för de som är lite oroliga att det är på väg att bli samma visa igen.
Mm. Och Volden har ju mest solid karriär, en lång karriär med bra siffror genomgående på många, många gånger.
Ja, men tittar man på hans långa karriär tror man att han är äldre än vad han är, men han är ju bara 31 då. Kan det finnas något hungerproblem där, vart i massa klubbar, kommer hem en, kan det vara målakt på väg ner?
Det kan det
omöjligt att svara på såklart.
Det finns ju alltid en risk när man börjar bli över 30 att man kanske börjar se slutet på karriären. Det beror ju mycket på hur länge man har tänkt att spela. Det är väl alltid en risk att ta hem någon som kanske gör en sista säsong. Det tror jag är väldigt riskabelt.
Ja, sen alltså så där, målvakter klarar väl sig ofta längre upp i åldrarna generellt. Samtidigt så är det ju, ja men, många såg det som att när Johan Gustafsson kom tillbaka för, är det 3 år sedan nu, då var ju han lite så där, men mot slutet av karriären, de är födda samma år. Så att det är absolut liksom inte en målvakt som nödvändigtvis är i sin prime, utan plockar man in en 32-årig målvakt, då löper man ju också risken att liksom kurvan börjar peka neråt.
Mm, vi går expert på kontinenten. Det vill man ju vara, Oliver. Expert på kontinenten. Bara hänga i kontinenten. Ringa in till olika poddar och vara expert. Eller ge olika samtal till olika bloggar.
Ja, det är en riktigt bra titel.
Det är en bra titel. Jag vill också vara expert på kontinenten. Expert i Västerås är inte lika. Tyvärr, med all respekt för er.
Jag kan inte säga mer, tyvärr.
Nej. Backsidan. Ryktas det ju inte in... nu ska vi se, jag fel ut där. Jo, såklart. Då sägs det ju att Henrik Malmström från Södertälje ska vara kvar, klar. 25 år. Stor. Stark. Ingen poängspelare, utan här är en renodlad defensiv back. Vad säger du om Malmström, Micke?
Han låg väl topp i ligan i blockade skott, vad jag har sett. Och lite tror jag man hoppas att han kan vara lite August Thornberg-variant. En stor, välplacerad, fantastisk räckvidd. Och de matcher jag har sett med honom, jag tycker han är rörlig för sin storlek. Så det tycker jag är en intressant kille, och jag förstår att han har otroligt bra underliggande siffror som gör att Vik är så lockad av honom.
Finns det någonting som säger så här, ja, vi ska sikta på SHL, vi plockar en spelare från Södertälje som Södertälje kanske inte, eller ville Södertälje ha kvar honom, annars alltså, vi plockar en rivalback som kanske inte rivalen vill ha kvar.
Det låter väl lite här som att han har lockats över med löfte om en lite större roll i Vik. Han har väl liksom ändå spelat en, jag vet inte exakt, 12, 14, 15 minuter per match kanske i Södertälje, och liksom när alla varit hela där så har ju hans roll inte varit den största. Och det är väl kanske det som på ett sätt oroar med en sån här värvning. Att man hämtar en spelare från ett lag som siktade uppåt, som inte kom så långt i slutspelet. Och som inte var liksom deras mest den backen som de litade på allra mest. Och så ska man ge honom en större roll. Det är liksom inte... det är inte givet att alla klarar av att skala upp sitt bra spel till att spela mer och ta en större roll.
Mm. Nej, för som du säger, klart att alla backar man tar in kommer ju inte vara toppbackar sett till topp 2. Men ska han få en större roll i Vik, då är det ju som du säger, 25 år. Kan han bli bättre då? För annars blir det ju bara att du ger en spelare som inte får en större roll i en konkurrent. En större
samtidigt
roll
kan man säga också att de har haft ganska bra backar. För Henrik Malmström kanske en större roll i Vik behöver kanske inte nödvändigtvis betyda att han liksom ska spela 18 5 mot 5 minuter varje kväll, utan det kanske betyder att ja, men nu i Vik då kommer han vara först in på isen när det är box, han kommer vara först in på isen när det ska dödas tid i slutet av matcherna, som man kanske inte har varit i Södertälje fullt ut.
Mm. Annars då på backsidan, vad är det framförallt, utan att avslöja vilka spännande namn ni har här, vi avslutade med det, men på backsidan, vi säger att Henning Malmström är klar, då har vi ju liksom Flod och Jimmy Jansson då och Henning Malmström. Vad är det framförallt för typ av roller till som behöver fyllas där, skulle du säga, Micke? Alltså backsidan, vad är det mer, du vill se hur många toppnamn till, hur mycket utfyllnad och hur ska man bygga den där backsidan?
Ja, men någon riktigt beprövad, hård, tuff allroundback som verkligen gör jobbet, det behövs ju verkligen. Och gärna någon högerfattad, det har man ju misslyckats med, vi har pratat in på det förr, men någon högerfattad offensiv back som kan hota, det är verkligen prio. Kanske någon lite yngre med uppsida. Usch, det ordet får man inte säga. Kan ni stryka det?
Ja, men också. Ja, men några sådana, alltså lite yngre.
Ja, jag tror det är lite hungrigare. Jag pratar ju med en del folk i motståndarlag, och de sa ju att Vik var inte så tuffa att möta. Det gjorde inte ont att möta Vik. Så jag tror man måste ha mycket mer fibrer och sandpapper i laget.
Fibrer och sandpapper. Ja, det är bra. Forwardsidan då? Du får prata om Kim Rosdahl och Malte Sjögren som det ryktas in på forwardsidan.
Ja, jag vet
inte. Vad är det för gnuggare här?
Kim Rosdahl ska väl, om han kommer till Hockeyallsvenskan nu, där lät det väl mer som att liksom det i första hand var Vik som var intresserad, än att det liksom var väldigt nära att bli klart, så som jag läste det. Men plockar man in en sån spelare, då har man säkerligen förväntningen på honom att han ska verkligen vara en poängspelare, en ledande spelare. Det är en som ska gå i bräschen om han kommer till Vik. Har ju gjort ganska mycket poäng för Oskarshamn i SHL för ett par år sedan. Har väl haft lite tyngre poängsäsonger nu, men ja, plockar man en sån spelare, absolut, måste liksom vara, sett till vad man säkert kommer få betala också, måste vara en av de 2, 3, 4 bästa spelarna i ett lag om det ska räcka någonstans.
Och Malte Sjögren då från Björklöven. Ska man ta in en gruggare från en konkurrens? Ja, var ska man ta dem ifrån? Eller på säga?
Ja, jag vet inte. Jag tror kanske att om Micke pratar om att Malmströms underliggande siffror är riktigt bra, så tyckte jag, eller ja, Malmström, så tyckte jag att jag kikade på Sjögrens igår och kanske inte var så där mega imponerad, men verkar ha gjort ett väldigt bra slutspel även om Björklöven har varit dåliga, så att då kanske det varit lättare att skina där. Men det är en spelare som varit bra i Hockeyallsvenskan tidigare också, så att jag vet inte, jag är liksom varken, det känns som en värvning jag varken är för eller emot.
Nej, alla vet vilka vi pratar om, men Kim Rosdahl alltså från Malmö som har öst in poäng för Oskarshamn, och Modo gjorde 18 poäng i fjol för Malmö då. Vad har du för bild av honom?
Han har ju varit en gnuggare i juniorlagen, men sen har han jobbat sig uppåt och fått en mer offensiv utveckling, främst då i Oskarshamn. De var väldigt imponerade av honom, att han är väldigt bra skott. Jag pratade med dem i Oskarshamn. De gillar honom. Men sen gick han till Rögle och floppade väl lite där. Så gick han tillbaka till Malmö, är moderklubben va? Nu kanske ut och cyklar. Och jag gjort det helt...
Jag tror inte att det är moderklubben, men jag tror att han är där nerifrån. Eller så ja, blandar jag ihop spelare nu. Det kan vara så, men att det är moderklubben. Men han är där nerifrån. Eller?
Under Stockholm är han ifrån. Ja.
Norr om ekvatorn. Men ja, i alla fall så är han ska ha både det hårda jobbet och offensiven i sig i sina bästa stunder. Sen har väl intensiteten gått lite upp och ner, och jag förstår att det kanske är därför han får lämna också. Men han är 27 år, så han är inte liksom lastgammal. Jag kan tänka mig att man gör något liknande setup som är Komarek för att locka en som relativt meriterad spelare att sätta lite längre kontrakt, som är svårt kanske för andra lag att våga ge en sån kille.
Mm. Har du någonting att säga om Malte Sjögren? Någon kul? Har du någon expert på kontinenten som har sagt någonting om Malte Sjögren?
Nej, men de i Umeå ju... De gillar ju honom, varför? Många har uttryckt att de är ledsna att han lämnar, och att de slarvar bort honom lite, att han, som Oliver var inne på, han steg ju upp här i slutspelet, en nivå som är väldigt lovande tecken i min värld.
Det var forwardsidan då, där också ryktas in på forwardsidan. Där kommer det ju också behöva fyllas på en hel del namn. Vi ska se om våra experter... Ett känsligt ord, vi kommer till det sen i frågorna. Det är inte alla som uppskattar att jag kallar er experter. Men våra experter då, Oliver Hobbonde och Mikael Norén, vad har ni för namn till Vik? Vi har alltså gett er den stora uppgiften här att plocka ut några namn som har utgående kontrakt som är tillgängliga då. Ska vi köra en pingis här fram och tillbaka? Eller?
Ja, jag har konsulterat en mormor här.
En mormor?
En mormor, ja. Oj, det kommer ju folk också att förstå.
Spännande.
Senare.
Ja, men då, senare, kör.
Nej, men det är ju den frågan som du hintade om här.
Ja, ja, ursäkta.
Det har konsulterats en mormor här för att få...
Vet om man kan kalla sig expert.
För att få fram riktigt bra namn här.
Micke?
Skulle du börja med forwardsidan, eller?
Nej, nu är fritt fram att dunka fram namn här. Men...
Ja, men när jag tittar på Logan Rowe i Florida så för länge sedan, så det var en backa som stod ut som hette Jack Bertzola, som jag gillar väldigt mycket. Frej, det är liksom tuff, men även vissa offensiv. Han har blivit kvar där borta, pendlar mellan AHL och East Coast. Nu är inte jag någon scout, liksom, men jag tyckte han stod ut ordentligt. Han vore spännande att se. Han har den här tuffheten som Vik skulle behöva också.
Ålder har han då?
25 år, 1,88, 90 kilo, högerfattad. Absolut mer defensiv än offensiv, men frejdig, härlig typ. Sen är det ju en jättechansning på stora rinkar och så, men Rowe klarar ju av det. De såg ungefär lika bra ut där.
Mm, men ingen Europa-erfarenhet?
Nix. Nej. Hartford Wolfpack senast, om de vill kolla upp honom.
Så jag måste ändå älska att Micke sitter och scoutar Florida Everblades i East Coast.
Gör inte alla det?
Det är väl en utmärkt fritidssysselsättning.
Exakt. Eller exakt säger jag. Micke, jag vet inte, du har också barn. Jag vet inte hur du hinner. Skitsamma. Oliver, har du scoutat någonstans?
Jag har inte scoutat East Coast eller AHL den här gången. Jag har tittat rakt
du var på svenska
svenska. Exakt, scout. Exakt. Mm. Jag har först och främst plockat ut Linus Skager i Kalmar som ryktades lite grann, var på väg till Vik redan förra sommaren, var väl med och spelade i Kalmar säsongen, ja men vad blir det då, 22-23 när de till slut blev uppflyttade när Kristianstad flyttades ner. Ryktades på väg till Vik redan förra sommaren, blev inget i Kalmar heller, hamnade av någon anledning i Forshaga i ettan, är väl värmlänning tror jag. Men flyttade till Kalmar då igen i mitten av den här säsongen ungefär. Och har, jag har förstått, gjort det väldigt bra där. Tittar man på alla siffror så är ju Kalmar liksom i alla aspekter bättre när han är på isen än utanför isen. Och då har Kalmar gjort en ganska bra säsong. Man gör fler mål när han är på isen. Man släpper in färre mål när han är på isen. Så att det är en offensivt skicklig spelare liksom, som ändå verkar ha någon form av positiv defensiv impact också.
Mm. Micke?
Då skulle jag vilja titta på Marcus Vela som är i Modo och nyckeln när de gick upp som tuff center, storlek, gör det hårda jobbet, driver mot mål, lite sånt som har saknats. Vi har pratat med dem i Modo som sa att de hade aldrig gått upp utan Velas slit med och utan puck. Nu är han i slovakiska ligan. Det tycker jag vore en intressant center. Och det tycker jag är en intressant grej nu som vi inte har pratat om. En stor, stor nyckel för mig är hur ser man på Komarek? Ska man ha han som ytter eller center? Jag tror man kommer försöka ha honom som ytter. För det Niklas Johansson sa igår på den här sponsorträffen var att de vill ha defensivt starka centrar. Så får yttrarna stå för finesserna. Så då passar ju Komarek bättre på en kant. Så det låter lite så. Jag tror det skulle vara sunt också.
Mm. Micke, har du scoutat mer i... Micke, säger jag, tittar på Oliver. Nu är jag trött. Redan trött. Oliver, har du scoutat mer i ettan?
Det här var ju inte riktigt i ettan heller.
Nej, var det inte?
Ja, han gjorde halva säsongen i ettan. Ja, okay. Men sänkte Sura med hattrick en match den här säsongen.
Bara då? Är
det... Tror jag. Jag gillar Hampus Plato i BIK Karlskoga väldigt, väldigt mycket. Sen, där är väl då det stora frågetecknet om det överhuvudtaget är realistiskt. Jag tror kanske inte att det är det. Det har väl pratat som att han liksom drar till sig SHL-intressen, men på det där luddiga sättet där det liksom inte nämns några klubbar utan bara konstaterat att det finns SHL-intresse. Så att det är möjligt att det är en spelare som skulle kunna bli kvar i Hockeyallsvenskan. Vad ser man då för anledning att han skulle välja ett krisande Vik för ett BIK Karlskoga som nu ska spela semifinal? Ja, dels så finns det till att börja med kanske en större lönebudget. Hypotetiskt också, man plockar in Kim Rostad, man har Konstantin Komarek. Det skulle kunna vara en väldigt bra omgivning för en forward som liksom har gjort en liten omstart i Hockeyallsvenskan att förbereda sig för det där SHL-klivet efter ett år till i Hockeyallsvenskan. Men som sagt, jag tror att det blir svårlöst, men det är en spelare som jag tycker har varit väldigt bra i år.
Och nu kommer hostan här, det är ett dåligt tillfälle. Du, vad gillar du med honom?
Med lite rivig forward så där, ganska skicklig, ganska jobbig att möta liksom. Har lite alla ingredienser tycker jag som vi kanske saknade delvis i år. Var inte så jobbig att möta.
Mm. Har du med mig namn, Micke?
Ja, de som minns och kanske läste min blogg, det är några få som gör det, så var det ju när Kyle Topping värvade så var ju många skeptiska. Han hade inte så bra siffror från NLB. Alltså schweiziska andra ligan som är suspekt. Men jag hade ju en källa då som sa att Vik borde värva Topping, han är grym. Och trots allt visade det sig att han var ju inte så dålig, minst sagt. Och samma källa har nu sagt att den här Luke Green, en back, högerfattad back som var i Västervik, sa att han var en av de bästa allsvenskan att ta fram pucken lite så här i skymundan. Han har liksom hamnat i Slovakien. Det tycker jag är en intressant back. Och om den här källan har rätt igen så borde man ju slå till på honom. Sen kan man ha fel, liksom, men jag tycker det var en intressant grej som jag snappade upp.
Men du minns honom från Västervik?
Han var väl helt okej, men det var ingen som stod ut så jättemycket. Men att jag detaljstuderade inte honom. Så jag litar mer på den här källan, återigen.
Vad är det för namn?
Ja, jag har ett namn till och jag skulle vilja se en super, super chansning i Vik, och det är att man skulle ta en chans på Veti Vainio. Det var väl klart redan att han inte blir kvar i Södertälje, för att det är ju en spelare som har varit enormt, enormt skadedrabbad. Jag tror att han på 3 säsonger nu i Hockeyallsvenskan, 2 i Björklöven och 1 i Södertälje, har spelat lite drygt 50 grundseriematcher. Han missar ju 2 av 3 matcher under sina år i Hockeyallsvenskan, så att det är väldigt, väldigt skadedrabbad spelare. Jag skulle vilja se liksom att man chansar på en sån spelare, om man säger utöver ordinarie trupp. Det är en spelare som med den skadehistoriken borde inte bli särskilt dyr, som har en jättestor liksom, det finns jättemycket potential att hämta ur honom. Jag tyckte han var riktigt, riktigt bra när han väl fick vara hel och spela i Björklöven. Framförallt så var det för mig liksom, inte bäst i Hockeyallsvenskan liksom, men absolut för mig en toppback i Hockeyallsvenskan. Kan man få en sån spelare billigt, ge honom chansen att liksom hitta tillbaka fysiskt, komma in i spel igen, så kan man gjort ett jättefint. Så det är en spelare som jag skulle vilja se dem ta en chansning på.
Mm. Har du med någon, Micke?
Ja, men ettan, Oliver är klok och går i tid. Jag tycker det är intressant, Hugo Frylén som har gjort 20 mål i, nu tappar jag, det är något södra serien, är det Mörrum? Men jag såg han en del i Vik i 20, han är ju son till gamla, stora, duktiga vikbacken Edvin Frylén som blir lite äldre minns. Jag tyckte han såg väldigt lovande ut i J20. Stor, snabb, tekniska finesser. Liksom. Nu har jag liksom inte detalj, men han skulle jag kolla upp väldigt noga i alla fall. Hur hans status, hur han har spelat i ettan. För jag tyckte han var så spännande redan för några år sedan.
Spännande namn. Har ni fyllt truppen?
Ett målvaktsnamn kan jag kasta in om inte håller. Ja. Viktor Barattström har ju en stor kropp som är intressant. Som har varit testa runt. Har väl varit både SHL och Hockeyallsvenskan och Nordamerika. Det kan ju vara en målvakt som kanske är intressant.
Ja, får du berätta mer för lyssnarna som inte vet vem du pratar om här.
Nej, men han har ju sett lovande ut i Karlskoga några matcher och i SHL. Han var lite upp och ner där. Men det kan vara en intressant kille, tror jag, för en större roll i Allsvenskan.
Mm. Som en, ta in som en andra målvakt.
Jag tror nog man får, han har inte jättebilla, han har varit uppe i SHL, så jag tror då får man liksom satsa på honom som första målvakt, skulle jag tro.
Härligt, jag tänkte be er att bara kommentera att tränaren verkar bli kvar, men jag antar, Oliver, alla frågor vi har fått in, att någonting har handlat om tränartrion.
Det finns en radda tränarfrågor där.
Då gör vi så, då går vi vidare till frågestunden.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja, vi har fått en enorm respons på frågor till våra experter, och vi börjar med Knut som skriver så här: varför kallar ni er för experter? Tyckare är bättre, ni är inte mer experter än många av supportrarna eller min mormor. Skärpning. Det är bara larvigt med titeln experter.
Det var alltså därför jag ringde Knuts mormor här, för att ta fram namnen till som vi pratat om här nyss. Så att Knuts mormor är konsulterad här.
Ja, bra. Ja, Micke, vad har du för svar på det? Är du expert?
Nej, absolut inte. Jag har aldrig kallat mig expert. Det är ju ni som...
Det är jag som gör det.
Så att jag håller med Knut att...
Du vill inte...
Jag är ju en tyckare. Det tycker jag är korrekt, mer korrekt benämning.
Okej, men jag kallar dig expert, Micke. Så att du får ödmjuk.
Ja, tacka för det, Peter.
Ja, det är bra. Ja, ni är experter, för ni kan väldigt mycket om Vik, helt enkelt. Och mer än många andra. Finns det någon officiell regel för när man är expert eller inte, Oliver?
Nej, jag vet inte. Det är svårt det där. Det är klart att det är konstigt att se den benämningen om sig själv. Samtidigt så är det så att Men Micke sitter ju här och har liksom en inblick i klubben som egentligen ingen annan har. Om jag ska liksom tuta i min egen tuta, så är det ingen på ett år som inte jobbar i VIK som ser mer VIK än vad jag gör. Så att. Ja.
Och vilka är då experter om inte ni är det, undrar jag.
Så att, en svaghet för mig är ju att jag hade önskat att jag hade haft en fantastisk hockeykarriär. Som liksom det är ju inte riktigt så.
Nej, det var någon annan också som mejlade mig och undrade varför jag kallar experter och sa: vad kan ni om hockey? Har de läst några hockeyutbildningar? Tycker jag man kanske lite fel ute. Hockeypodden.
Jag vill låta meddela att jag har spelat 2 matcher i J20 Elite.
Ja, titta. Har vi en J20 Elite expert också här i Olvo och Bodde. Vi går vidare. Ja, vi hade ju en silly fråga. Vilka spelare ni vill se i VIK nästa säsong? Det har ni ju dragit upp då. Men vi kan väl dra några. Men har ni något drömnamn? Nu gav jag er uppgiften här att ta ut några spelare som inte hade kontrakt och som var liksom mer realistiska. Ni får säga drömnamn, skita i kontrakt och annat. Vad skulle vara den perfekta värvningen för VIK?
Man tänker ju Mikael Backlund är den ultimata drömmen, men sen Dennis Rasmussen och så. Men sen är det ju tyvärr så att vi VIKar blir bittra, för det finns ju inte riktigt det där som Jonathan Dahlén och Kenny Jönsson. Det är ju inte så i VIK. Där har ju VIK en resa att göra med klubbmärket. De har ju inte det. Nu får jag många fiender ännu mer här, men det klubbhjärtat finns ju inte riktigt som det finns andra klubbar att gå ner så tidigt. Så att vi får nog glömma det helt enkelt. VIK måste bygga upp sitt varumärke och stärka liksom framtida generationer, för de här är nog körda.
Oliver, har du någon drömnamn som är det? Finns det någon Komarek-typ? Någon som är väldigt bra i SHL men som ändå ska kunna lockas ner? Nu är det en stor fråga att ta på uppstuds.
Ja, den där har ingenting på uppstuds. Den givna drömvärvningen är ju såklart på sikt Mikael Backlund, men risken finns för att det blir för sent där. Men om man säger Dennis Rasmussen nu, skriver väl på för Växjö. Jag vet inte hur långt han skrev på det, men är väl född. Är han född 90?
Ja, precis. 90.
Så att han fyller 34 i år, ska vara i Växjö något år eller två. Så att det är nog bara att glömma den värvningen, tror jag.
Patrik Julin ökar ju värre. Han brydde sig ju faktiskt och kom hem och gjorde fantastiska säsonger. Och några till ska man ju. Men det är lite för få.
Då är det två stycken här som har frågat ungefär liknande. Om att det går massa rykten om nyförvärv, men ingen som bekräftas som VIKs håll. Väntar man ifall det kommer något bättre, eller varför bekräftar inte VIK värvningar?
I många fall så har det säkert att göra med att spelarna fortfarande är i säsong. Och så länge någon liksom fortfarande spelar, så presenterar man ju i regel inte de spelarna som under kontrakt i andra klubbar och fortfarande spelar. Så att man kan väl räkna med att en sån som Henrik Malmström kanske presenteras ganska snart här nu när det är officiellt att han lämnar SSK också.
Och Dino har frågat om liknande här om har VIK några nyförvärv klara som man ändå inte har gått ut med? Och han sa ju en siffra till och med igår, var NJ på medlemsmötet.
5 stycken är klara enligt NJ. Men man väntar med att gå ut med dem. Och Jimmy Jardin sa att efter påsk kommer börja presentera nyförvärv.
Spännande. Då har ni raka svar där. Har vi några frågor om målvaktssidan? Lite grann hur man ska tänka. Örnen har lite olika vänner och vrider på målvaktssidan här. Hur man ska tänka kring målvakterna. Ska man ta in en tydlig första målvakt från liksom den högre hyllan och sen ha lite junior eller en ung upcoming där under? Eller ska man ta in 2 stycken ganska meriterade målvakter som får tävla mot varandra? Eller hur? Nu var inte frågan ställd så här. Jag ber om ursäkt, Örnen. Det är en väldigt lång fråga. Men jag sammanfattar den så. Lite grann, hur skulle du bygga målvaktssidan, Oliver?
Jag tror att liksom historien de senaste åren har nog visat att båda vägarna är ganska framkomliga i ett slutspel. Det går att gå långt både med liksom en väldigt klar etta som gasar hela vägen, och det finns också lag som har liksom använt sig av 2 vassa målvakter. Jag gillar ju egentligen vägen med att ha liksom 2 som konkurrerar lite mer, även om det kostar lite mer, för man kan spara lite mer på målvakterna. Det är ingen som behöver spela de här 40 matcherna och vara liksom helt färdig när slutspelet börjar. Så att det är väl min föredragna väg, även om det såklart kostar pengar också.
Ser du mycket?
Ja, men jag tror det är en budgetfråga. Det sa Niklas Johansson igår också, att det blir för dyrt att ha 2 beprövade målvakter. Så att jag tror att det blir någon Samuel Ersson och så någon variant. För nu låter det väldigt så stora ord, men åt det och någon mer beprövad. Så hoppas man på det bästa.
Jo, det finns jättemycket bra målvakter i Hockeyettan. Det gäller bara att liksom träffa rätt där. Så att bara för att man plockar målvakter nerifrån, så behöver inte det betyda att man inte landar där till slut. med två målvakter som mer kan dela på speltiden.
Mm. Tack för det. Vi ger en shoutout också till Johan Falke och Charlie på Twitter som frågade om Backlund och Rasmussen och om det finns spelare från Västerås, bankning till Västerås, som kan vända hem. Det har vi ju då svarat på att ni inte tror helt enkelt på att det kommer hända.
Alltså, pratar man med liksom om, vad ska man säga, spelare med lokal anknytning, så är det ju ofta, det blir ju the usual suspect som finns att prata om. Det är Anton Müller, jag tror att det är för sent. Det är Torimo som är ute i Europa någonstans, jag tror att det är för sent. Den som möjligtvis man skulle kunna prata om det här, men jag tror att det är att han går alldeles för bra i AHL, i den tidigare viken i åren, Wilmer Skog. Som gjorde väl en lite matcher året de gick upp från ettan, va? Och flyttade över sen något 4 år på college och spelar AHL nu. Och av vad man kan utläsa av siffrorna så gör han det väldigt, väldigt bra där. Så att jag tror att det är nog bara att glömma.
Sen har vi Niklas Lundgren, men han har ju skrivit på för nya år i Finland, om jag förstår.
Mm. En ganska lång fråga här från Wintermannen, och jag ber om ursäkt om jag misstolkar din fråga, men han har lite funderingar kring hur Vik bör bygga truppen, om man ska liksom bygga på en rutin och kulturbärare som stannar länge och bara fylla på med unga spelare underifrån, eller om det är rätt att byta ut hela truppen och mest ta in spelare utifrån, eller satsa mer på de unga egna spelarna. Alltså, är det överdrivet med en kärntrupp som behålls år efter år? Eller lite om kulturbärare. Vi har varit inne tidigare på det i podden, Micke. Saknar Vik kulturbärare? Skulle det göra någon skillnad på isen?
Ja, men absolut. Att man har en grundstomme tror jag är jätteviktigt, som blir lättare för en förlängd arm för coachteamet och nyförvärv, att man sätter liksom en standard. Och det är ju Niklas Johansson väldigt mycket inne på också, att man ska försöka ha 6-8 sådana som ska stanna över tid. Och jag tror Malte Sjögren är en tänkt sån karaktärsspelare som kommer sätta standarden. Fredrik Johansson var det under många år. Typ några sådana behövs ju absolut.
Mm. Det där har vi väl pratat om tidigare. Det är ju lite vägen Björklöven har gått. Att man liksom, det har inte varit deras absolut bästa spelare, men de har haft Wiklund och Fredan Andersson och Rahimi och sådär, som har varit där i ganska många år nu och verkligen, men har varit Björklöven, så att, och det har nog i mångt och mycket varit deras förtjänst att Björklöven har varit Björklöven. Vilka som än har kommit in som spetsspelare där omkring, så har de ganska mycket stått och känna igen. Så jag tror att det finns mycket att vinna på det där.
Mm. Kan man lite lätt förenklat säga att en trupp, en bra, perfekt byggtrupp ska bygga på dyr spets som man tar in utifrån, då, likt Komarek. Sen ska det vara de här, som du säger, kulturbärarna som inte behöver de bästa truppen, men gnuggarna. Och sen då ungt och formbart, även om det kommer från egna leden eller om det är värvat inifrån, men ändå.
Det tror jag absolut är en väg fram. Sen just Komarek, om man pratar om honom, blir ju liksom i båda leden där. Han blir ju verkligen liksom stjärnan, men med det kontraktet han har ska han ju också liksom, ja men, verkligen vara en av de kulturbärarna.
Mm. Jag har fått två frågor här om Viks attraktivitet. Om det ens är ett ord när jag fick upp det i mitt huvud. Men det kanske är Vik fortfarande en attraktiv klubb att spela i efter årets resultat och utförsäljning? David har något liknande. Hur attraktiv klubb är Vik egentligen? Tänker på Björklöven som kan lyckas värva Forsberg, Nilsson, Mora lyckas värva stora talanger och Södertälje och så vidare och så vidare och så vidare. Hur liksom står sig Vik, skulle ni, när Vik ringer och de här klubbarna också är intresserade, vad tror ni om Viks rykte bland spelare, och varför skulle man välja Vik framför Mora, Södertälje, ja, de liknande klubbarna på ungefär samma nivå där?
Ja, det är en väldigt bra fråga det här. Ja, det är väl alldeles uppenbart, tänkte jag säga. Det är ju klart att det är lätt att tänka sig att Viks attraktivitet nog har fått sig liksom en törn av de här två tunga åren. Folk som inte är här ser att det är grinigt, det är stökigt och sådär. Samtidigt så lyckas man också locka hit en sån som Konstantin Komarek förra sommaren. Man lyckas locka till sig Henrik Malmström från Södertälje nu. Så att jag tror liksom en tanke på att Vik ska vara fullständigt oattraktivt, så tror jag inte att det är. Men det är klart att Vik måste kanske locka med lite mer om det börjar bli liksom kamp om spelare, ja, men säg med Södertälje, säg med, ja, men vad har vi med i samma här, att AIK just nu då kanske. Man kanske måste betala lite mer för att få in spelare just nu. Man måste kanske locka med större roller just nu för att liksom vinna kampen mot liksom klubbarna som kan erbjuda liknande löner.
Vad säger du, Micke?
Nej, men jag har inte mycket att tillägga, utan man har ju fått sig några törnar nu. Det har inte varit så enormt bra sportslig utveckling. Så att det kommer att kosta lite. Man förhoppningsvis kommer man upp på sportsliga nivåer så att man lockar spelare den vägen
också. Och det är väl kanske där man skulle kunna tänka sig att man oroar mest. Som sagt, Mora har plockat in sina unga norska talanger. Karlskoga har några unga norska spelare som gör jättebra också. Där kan man kanske fundera på hur attraktivt Vik blir med tanke på liksom den uteblivna utvecklingen på spelare de senaste säsongerna. Spelare som redan är mer klara, där kanske inte den biten blir lika viktig, men för spelare som ska komma till Sverige, ska komma upp från ettan, ska komma från ett J20 och liksom etablera sig på seniorhockeyn, där kan det såklart väga jättetungt om man liksom har en bevisad historik de senaste åren av att spelare tar jättestora kliv här.
Och där tror jag inte pengarna spelar så stor roll heller, för att en sån spelare kan man inte lägga mycket pengar som helst på heller, för det är ändå en viss chansning på de yngre som inte har slagit igenom än, så att...
Och de ser ju också att de ska tjäna sina pengar längre fram, de ska utvecklas nu för att tjäna sina pengar sen.
Och jag tänker, om man väljer mellan en klubb som Vik eller AIK till exempel, eller Södertälje, om man tänker på chansen att gå upp, så kan inte det vara en jättestor faktor, för att det diffar ju från år till år. Det går inte att säga att det är en enorm större skillnad om du går till AIK nästa säsong eller går till Vik på chansen att gå upp, utan det är väl andra faktorer som påverkar den just den biten.
I nästan alla fall skulle jag nog säga.
Det är skillnad om Brynäs ringer och då kanske det blir en faktor.
Absolut, liksom, om Brynäs ringer eller om Djurgården ringer nästa år eller om HV skulle åka ur och de ringer, då ser man ju verkligen den chansen. Då tror jag verkligen att det är en faktor, att man ser att man har en stor chans att liksom vinna något och gå upp. Vik, AIK, Södertälje, ja, kanske till och med Björklöven. Där tror jag att det är andra faktorer som avgör om det är de klubbarna som slåss som spelare.
Mycket om Topping och Hutchinson. Det är ju sånt som fortfarande Vik-supportrarna, vissa då, vill ha tillbaka. Framförallt Topping då. Men fått flera frågor om det. Tack för visat intresse återigen. Jag kan inte räkna upp alla frågor, utan vi får ta någon av dem som handlar om det här. Går det? Vi tar en Topping 2025. Uppenbarligen någon som gillar honom som skriver, går det att värva Kyle Topping tillbaka?
Ja, absolut. Men det är en prisfråga.
Tror att det skulle gå?
Om frågan är gå, absolut. Jag tror att det är smart. Nej, jag är tveksam. Det tror jag att vi har pratat om tidigare.
Kostnaden blir
högre. Jag tror att han kommer bli betydligt dyrare nästa år än vad han var i år. Och han var, om vi gick nu dessutom ute efter defensivt vassa centrar, så var ju faktiskt Kyle Topping, han kändes vass defensivt, men han var en belastning defensivt på isen, om man tittar på siffrorna. Vik var väldigt mycket bättre defensivt utan honom på isen, och då var de riktigt dåliga defensivt i år.
Däremot är det intressant att Niklas Johansson på den här sponsorträffen som jag tittade på video hyllade återigen Toppings karaktär. Han sa, när de sålde honom till Modo, då stod han och grät tydligen, sa NJ.
NJ grät?
Men Topping grät.
Ja, okay.
Så att, och han hyllade verkligen karaktär. Väldigt där, samtidigt som han sågar många andras karaktär utan att nämna några namn. Så Topping gjorde avtryck i Vik uppenbarligen.
Ja. För ler man mer över en sågning eller en hyllning? Hyllning är, ja, vad fint. Men en sågning gillar man ju, det vill man ju höra. Alltså, jag går igång mer på sågningar. Skitsamma. Rak fråga från en anonym då. Bara. Så, kort och gott, bör man då ens satsa på att ta tillbaka Topping? Kommer det kosta för mycket, mycket?
Ja, det är ju återigen den här prisfrågan. Sen blir jag lite ställd där, Oliver, att han säger att han är så dålig defensiv. Jag uppfattar inte riktigt så. Han var ju lite skadad och stukad, men jag får lita på Olivers siffror där.
Vi såg ju siffror, eller var det en känsla?
Nej, känslan är ju att han är bra defensivt. Siffrorna säger precis tvärtom, om jag inte minns helt fel, att han var liksom... Ja, men man tänker sig att ett dåligt defensivt Vik, så borde de i alla fall varit bättre defensivt när han var på isen än när han satt på bänken. Så var det inte. De var ännu sämre defensivt med honom på isen.
Mm. Och Hutch då? Skriver ni av honom helt?
Nej, han har ju en sån spets runt kassen. Nu har han sett lite stapplig ut kanske, AIK, men han har ju varit skadad väldigt länge. Men om man har en skräddarsydd roll för honom, som Oliver också har tagit fram så eleganta siffror på tidigare, så var han en av seriens bästa runt kassen i powerplay. Och sådana spelare växer inte på träd. Så har man en sån skräddarsydd roll, tycker jag att det är väldigt intressant.
Men på rak fråga då, tror ni att någon av de här kommer tillbaka till Vik? För det är väl sällan, hur ofta händer det, Micke, du kan det betydligt bättre, men hur ofta händer det att transatlanter försvinner från en svensk klubb och sen kommer tillbaka?
Det är väldigt ovanligt, nu ställde du mig lite, men det, jag tror inte det är sannolikt att de kommer tillbaka. Nej. För det känns som, det var inte så rolig säsong och så vidare, och de är inte säkert så billiga.
Nej, jag tänker kostnaden och att minnena från Vik kan ju ännu vara ganska tunga. Det kanske inte är det första man... Vad säger du, Oliver? Är det troligt nej på båda där, att de kommer tillbaka?
Jag skulle säga att det är troligt nej. Jag skulle kunna tänka mig att Niklas, som det låter och vad man har förstått, så kanske Niklas Johansson skulle nog kunna tänka sig Kyle Topping. Jag tror att Niklas Johansson inte är så intresserad av att plocka tillbaka Nick Hutchison. När jag pratade med Hutchison, som sagt, så lät det inte så aktuellt från hans sida heller.
Mm. Fått en hel del frågor om tränarna, såklart det är en stor fråga. Tror ni att Helmersson och Lindmark blir kvar? Har NJ verkligen förtroende för dem, eller har man inte råd att göra sig av med dem? Du har ju lite svar, Micke, från medlemsmötet här med NJ.
Ja, det var ju väldigt intressant, och där var det väldigt tydligt att de blir kvar. Och NJ var ju självkritisk, att han sa inför alla att han har släppt för mycket. Han var för långt ifrån tränarna, för han var van i SHL att det skötte sig mer självt. Så NJ sa nu kommande säsong ska ha mycket mer nära tränarna. Och de har verkligen analyserat också själva isträningar. Att det var för långa isträningar, för låg intensitet. Så där var de väldigt transparenta på deras analys. Hur de ska försöka vässa på mer feedback. Så det är ju ganska mycket kritik mot tränarteamet. Alltså indirekt som framkom där.
Men att det var långa träningar och inte så intensiva. Sa du det?
Exakt.
Jag tyckte de var kortare än tidigare och mer intensiva. De körde ganska hårt. Han sa ju det själv också, Helmersson, att ja, men vi kör lite kortare träningar med mer intensiva. Tyckte han själv i alla fall.
Ja, jag kan inte tycka att jag ska ha upplevt det som någon jättemarkant skillnad jämfört med tidigare. Men kanske, ja, men som du säger, lite mer intensivt. Framförallt så börjar man ju lite mer intensivt än vad man har gjort innan kanske. Så att jag vet inte.
Ja, vissa träningar var ju tävling från första övningen till sista. Det var ju, Pannanen hade ju också några, men det var ju liksom verkligen hela fokuset på hela träningen skulle vara tävling. Så det förvånade ju lite så. Men är ni förvånade att det är så, att de blir kvar?
Ja, efter som sagt den här historiskt dåliga säsongen. Så jag är lite förvånad. Samt de har kontrakt, det är väldigt dyrt att sparka två tränare. Så att... Ja, men jag är ändå förvånad, det måste jag säga.
Oliver, hur lång livlina har de då i en ny säsong? Alltså, då måste vi sitta löst till då, om det har varit den säsongen bakom sig, om det startar dåligt nästa säsong.
Det tror jag nog. Jag tror inte att Carl Helmersson kommer ha råd med en dålig start på nästa säsong. Ligger Vik liksom 11 efter 10 matcher, då kan det nog vara slut redan då liksom.
Mm. Och en Vik-fan skriver, jag skulle vilja se Fredrik Söderström i Viks bås tillsammans med Carl. Ser ni om det?
Alltså det där hör man ibland när det liksom går dåligt. Det var samma sak när Pannanen var tränare. Att kan vi inte ta in något riktigt rutinerat istället och peta ner huvudtränaren till asstränare? Det funkar ju aldrig. Det förstår man om man tänker efter. Det är ju helt omöjligt att liksom sitta kvar som assisterande tränare när man har varit huvudtränare. Man tappar ju liksom all pondus, all förmåga att liksom leda ett lag även om det är som assisterande tränare. Det där, nej. Alla sådana där lösningar där. In med en rutinerad, ner med den här som assisterande tränare. Det är bara att glömma.
Nej, då får Micke en annan fråga från Lillens grabb. Filander. Ta hem honom istället då.
Ja, han har haft en fantastisk utveckling. Och där får man ge NJ rätt. Många var ju kritiska när de tog in Filander som helt oprövad 2014-15 i den här SHL-satsningen då. Men då var ju Vik väldigt nära SHL och Filander har haft en fantastisk karriär. Och det är ju tack vare NJ. Och jag vet att Filander hyllar ju NJ väldigt mycket på den tiden. Så jag tror Filander och NJ har ju en fin kemi tillsammans. Så det är ju en intressant tanke, absolut.
Johan Karlsson skriver att Niklas Johansson gick ut i början av säsongen och erkände att det var en chansning att ta in defensiva Carl Helmersson i en offensiv trupp. Varför inte ta in en offensiv tränare på sidan om Carl Helmersson? Det har man väl. Eller? Erik Karlsson?
Erik Karlsson har varit mer liksom av en, vad ska man säga, en individuell tränare än liksom, okay, som har arbetat med video. Det är ju i båset så är det ju Karl som har coachat forward, så det är Örjan Lindmark som har coachat backa på det sättet.
Byta den rollerna, eller kanske inte då?
Nej, men det är väl det som liksom på något sätt i någon mån har varit konstigt, hur man har satt ihop tränarteamet, att om Carl Helmersson kom in liksom som en välkänd defensiv tränare, att man då plockar in en så utpräglat defensiv assisterande tränare och ändå inte får defensiven att funka i också. Intressant ur det perspektivet, men jag hade väl kanske trott och tänkt att det borde kanske vara en mer offensivt skicklig, präglad assisterande tränare.
Där, nu kan jag faktiskt göra lite här försvarstal för NJ för allt som har hänt om vi går tillbaka. För jag vet då, inför förra säsongen, den här säsongen som gick, så fanns det en väldigt uttalad plan att ta in en mycket beprövad offensiv tränare som har haft en stor spelarkarriär. Jag vet inte om jag vågar nämna namnet, men stor i Vik från utlandet. Men sen hände ju en massa saker som gjorde att ekonomin redan från början, Patrik Berglund räknar man ju med som en billig topp 6 forward, och det blev ju ingenting. Brett Kemp försvann som en billig topp 6 forward. Och sen kom alla de här skadorna på forwardsidan, så jag tror så ekonomin var ju tvingad på något vis att läggas på forwardsidan för att fylla upp. Så jag, det är lite så här försvar, det tog faktiskt en upp igår på det här mötet också, att de hade andra planer, men de fick lägga om planerna på de här forwardstappen. De ville ha in en offensiv tredje tränare, beprövad och bättre backar. Men det är liksom, de fick kasta det allt i sopkorgen. De planerna.
Mm. Vi måste gå vidare. Det är ju överraskande många frågor om Patrik Sjöström, målvaktstränaren här. Det förvånade mig i alla fall. Oliver är också då, att de, folk har hakat upp sig på Patrik Sjöberg här. Sjöström, Patrik Sjöberg, det vore ju en värmning.
Han var ju en bra höjdhoppare.
Ja, precis. Att målvaktstränaren Sjöström lever fortfarande på Erssons utveckling, och är, hur viktigt är målvaktstränaren, och borde inte Vik se sig om efter en ny? Och det är också flera som tycker att Sjöström har suttit, varit så länge i Vik nu att det är dags att byta ut målvaktstränaren för att få lite utveckling på målvaktssidan. Ja, vad säger ni? Börjar man byta målvaktstränare också ibland, precis som man byter vanliga tränare? Eller är det en annan typ av roll som kanske är viktigare med kontinuitet? Jag vet inte.
Ja, det är verkligen en annan typ av roll. Där ju liksom, man jobbar väldigt tydligt med två spelare, och de spelarna byts ut ganska ofta i sig. Så att, det var någon som hade formulerat sig någon av frågorna där som att han liksom typ har erkänt gamla metoder typ, eller något sånt. Mm.
Om det är så, vi säger inte att det är så, men om det skulle vara, för det är ju enda, det argument man kan ha mot att en tränare är kvar år efter år efter år, det är om den tränaren inte utvecklar, för utvecklingen går ju framåt inom alla områden, om man inte helt enkelt hänger med i utvecklingen.
Så är det, det vet vi ingenting inte om. Att han liksom skulle vara erkänt förlegad, det tror jag inte stämmer. Alltså, ingen, jag brukar skämta i live-rapporten och säga att Patrik Sjöström är hockey-Sveriges hårdast arbetande man. Det är klart, det finns alltid någon som arbetar hårdare, men han jobbar stenhårt på väldigt många olika ställen och går givetvis utbildningar, är givetvis med på sånt. Att han liksom ska vara en gammeldags målvaktstränare, det ger jag väldigt lite för. Och man ska väl ha med sig också att nu är det, han lever fortfarande på Erssons utveckling. Samuel Ersson fick ju liksom också okej från Pekka Alsén som var Brynäs målvaktstränare då. Okej, det låter så här som att han bestämmer, men i princip så har han uttryckt sig så att Pekka Alsén, som då, jag vet knappt vad han gör idag, men ansett som kanske Sveriges främsta målvaktstränare, har ju liksom fostrat NHL-spelare efter NHL-spelare. Han sa, till Västerås får du gå, för där finns Patrik Sjöström. Så att det skulle liksom vara en lågt ansedd målvaktstränare eller någon som är gammeldags eller för dålig, det stämmer ju helt enkelt inte. Jag tror att Patrik Sjöström har väldigt högt anseende tvärtom i Sverige.
Mm. Micke, du har fått inte tid att svara på den frågan. Det var skillnad om Oliver hade sågat Sjöström här, du hade fått svara på det, men du får du svara på något annat. Vad blir konsekvenserna om J20 åker ur högsta serien?
Man tappar ju attraktionskraft för att dels behålla. Jag har ju faktiskt suttit och tittat på de här J20-matcherna, och jag måste säga att det finns faktiskt några riktigt lovande spelare på individnivå i det här laget. Ville Cederborg från Surahammar bland annat, som jag tycker redan nu borde liksom kanske kunna hota en fjärde kedja i bästa fall. Dels förlorar man ju alla dem, för de kommer ju definitivt inte vara, för det är många av dem är 05 och 06 och de har ett eller två juniorer kvar. Det vore väldigt synd att kasta ut allt, eller alltså inte kasta, men alltså man kastar bort allt det. Det är ju den kortsiktiga förlusten. Sen sparar man in kanske lite resepengar, för det finns ju vissa som menar på att det kostar en massa pengar att skicka runt i 20, det kommer upp relativt få. Men det är ju ändå en hel del guldklimp på genom åren, om man sitter i de här J20-trupperna, så är det ju, det är väldigt få, men de som väl kommer upp ångrar man sig inte att då.
Nej, och får vika upp för få?
Jag tror att man får upp ungefär som väntat, med tanke på att man liksom är en hockeyallsvensk klubb där man inte kan lägga samma resurser om man har inte ett lika attraktivt J20. Sen ska man också ha med sig liksom att det har kommit upp ganska många spelare som har fyllt fyllt på i år som folk har tyckt har gjort det rätt bra. Det har varit Gustav Kangas, alltså det har varit Hugo Leijon, Nicodemus Wernqvist och Ville Cederborg, som du säger, som har kommit upp och sett ganska bra. Ingen av de här hade spelat i Vik om de inte hade ett J20 nationell lag, inte en enda. Och det finns ingen av dem som är kvar nästa år om de inte har ett J20 nationell lag. Då flyttar de här till sådana klubbar. Björklöven och BIK Karlskoga, som ju liksom är de två hockeyallsvenska klubbar som har jagat att ta sig upp till J20 nationell länge. Det är ett jättesvår resa att göra upp. De kan ju knappt fylla på med J20-spelare, mer eller mindre, för att det är liksom, det är för stor klapp. Det är för stor klapp nästan mellan J20 nationell och hockeyallsvenskan för att det ska vara rimligt att spelare ska kliva upp. Att ta klivet från J20 regional, det är ju liksom, det är helt otänkbart att man ska kunna få upp mer än någon enstaka total lyckträff någon gång ibland. Det finns liksom inte på kartan.
Och någonting som bara säger hur lovande de här killarna är. Jag har ju sett dem här, de spelade ju totalt skjortan av Oskarshamns SHL J20-lag första matchen. Och var ju lite bättre än Malmö på båda de här två SHL-lagen i den här kvalserien. Så att det är faktiskt väldigt lovande några killar i det laget.
Mm. Vi har tre ämnen kvar. Vi kommer inte in allt. Ni har ju varit så flitiga att skicka in frågor. Vi är oerhört tacksamma för det. Men här är tre stycken herrar. En är anonym, så vet jag inte om den här är. Men som har ställt den raka frågan. Eller raka. Hur kommer det sig att så fort en medelmåtta till spelare i Vik lämnar för ett annat lag så blir det en stjärna? Eller så höjer den sig flera nivåer i sitt spel? Jimmy är inne på samma. Varför tror ni att varje spelare som kommer till Vik blir dålig, men oftast blir bra i det laget man går till efter Vik? Och även en tredje som är ännu mer upprörd och säger att det alltid är så att spela genom att byta klubb från Vik så blir man en stjärna direkt och helt plötsligt så blir man bra igen, som Kokkonen tar som exempel. Ja, det är ju såklart, nu raljerar jag lite över att folk, att det är liksom så rakt att alla är dåliga när de kommer till Vik och alla blir bra när de lämnar Vik. Men det är klart, vi har ju exempel på det, så det är ju inte helt taget ur luften. Är det någonting i kultur, eller vad kan man förklara? Det finns ju, har du något tydligare exempel än Kokkonen? Det finns ju flera exempel på spelare som faktiskt har...
Ja, men Simon Åkerström var i Vik och... Men, hyfsad sista våren får man väl säga. Hade det tungt dessförinnan. Pratas ju om SHL på honom nu. Ja, men bara Amil Krupic. Fick ju knappt spela i Vik, gjorde det bra i Södertälje.
Han var ju bänkad nu i slutspelet.
Han var det, ja.
Så där kanske vi får se. Ja. Men det var ju, i början där var han ju... Mm.
Ja. Så det är klart att det finns absolut exempel. Alexander Lindelöf var ju jättebra i Tingsryd. Var ju inte så bra i Vik. Men på vissa av de här finns såklart saker att säga om att det kanske är lättare att spela i en mindre klubb som Tingsryd, om man pratar då Åkerström, om man pratar Lindelöf till exempel. Man får en större roll, man får liksom kanske lite mer fria tyglar än om man spelar i Vik. Det är jättesvårt problem att sätta fingret på, tycker jag, för det finns kanske lite för många exempel på det här nu för att man bara ska vifta bort det helt. Där Vik liksom, jag menar, haft spelare som har gjort det betydligt, betydligt bättre på andra ställen. Om det då har att göra med, ja, jag vet inte, att det kanske inte riktigt finns den här kulturen runt laget, de här kulturbärarna som liksom verkligen ser till att allt funkar 100% varje dag. Jag vet inte, jag tycker att det här är en jättesvår fråga.
Micke, har du...
Jag tror det blir lite så här körsbärsplockning också, att många som är bittra, så sitter de och så poppar det upp, ja, nu gjorde Kokkonen mål. Oj.
Som när Lopponen gjorde första målet för
Djurgården. Ja, så råkar Lopponen peta in en puck. Oj. Då liksom, man letar de här, men man har inte gjort den. Jag har inte heller gjort den, men där skulle man göra en riktig så analys och sätta upp en Excel-fil.
Det finns säkert motsatta
exempel. Det här också, laget från i fjol, det var ju många som slutade i princip. Salminen, Gunnarsson, många liksom, det var ju, tog ju lång tid för dem att hitta nya klubbar överhuvudtaget, så att säga. Och de har ju inte så här glänst.
Så att du skulle sitta något i väggarna hos Vik som gör att spelare går ner sig och sen blir superbra igen direkt?
Jo, men det finns en poäng i det, absolut. Mm. För Vik har ju liksom inte levererat riktigt på de senaste åren, så det absolut finns ju någon kultur. Och det tog ju de också upp i styrelsen och NJ på det här sponsormötet som jag pratar så mycket om. Så att det finns ju en självinsikt där att man behöver bättre involvera hela familjerna, få mer vi-känsla med supportrar. Det sa ju NJ också, att han skulle bli mycket bättre med Vik-support. Att man får en mer, som det var lite i början när man gick ner i ettan. Så där finns mycket att göra på kulturplanet.
På Niklas Johansson då, så det är en hel del frågor kring honom såklart. Vi hinner, som jag påpekade, inte alla frågor. Men vi tar den första som är rakt på sak. Borde inte sportchefen få gå när det går så här dåligt den här säsongen? Det är väl ändå han som har satt ihop laget. Vi har ju diskuterat det förut, Oliver. Men faller inte en stor sten på Niklas Johansson? Nu är det ju hans första säsong. Säg att det har varit Niklas Johanssons tredje säsong och det gått så här dåligt. Tror du att Wijk hade bytt sportchef då?
Då hade han säkert suttit mer illa till. Men även om sånt där såklart beror på. Hade Wijk varit i två raka finaler och sen gjort en tung säsong, så hade han såklart haft liksom större chans att bli kvar. Men jag var väl inne på det efter säsongen, att för mig var året mer ett Niklas Johansson misslyckande än ett Carl Helmersson misslyckande. Så för mig var det liksom absolut så. Men att han är kvar tycker inte jag är något konstigt heller, med tanke på liksom, med tanke på det CV:et han har, med tanke på att han liksom har en historik av att år för år göra bättre och bättre resultat med sina klubbar. Det är den liksom, sett till rollen, det bästa CV:et Wijk någonsin har anställt för som en sportchef. Så att inga konstigheter att han är kvar, tycker jag.
Micke, du får ta en annan om sportsliga förväntningar nästa säsong på NJ med en höftad budget på 18 miljoner ungefär. Finns det någon form av minimikrav på NJ som sportchef nu när alla spelare kommer vara kontrakterade av honom? Eller blir alla spelare kontrakterade av NJ nästa säsong? Ja, Oliver nickar.
Ja, precis. Nu behöver man inte ärva någon spelare, va? Från tidigare.
Ja, men det höjs kraven på NJ.
Ja, men absolut. Och med tanke på den här säsongen så höjs ju kraven också. Och absolut så kommer ju Luppen vara med på NJ. Och det låter som att man kommer satsa på mer yngre svenska beprövade, men man har koll på hur de klarar på stora rinkar. Så jag tror det kommer bli en mer gedigen, trygg satsning. För jag tror NJ känner sig lite pressad också. Minst sagt av den här, jag tror han har självinsikt att han var inte nöjd med den här säsongen. Givetvis.
Ja, och det var ju någon som har en väldigt lång fråga, men vi sammanfattade, David, din fråga med: varför tror ni NJ värvar så få spelare från Division 1? Ja, Micke. Eller Micke.
Du är riktigt dålig på namnen idag.
Återigen tittar jag Volvo och säger Micke. Vi säger så här, vi gör det till en större fråga. NJs värvningsstrategi. Hur har den varit? Hur tror du att den blir i år? Och varför gör han som han gör när han bygger Wijk-laget? Att det inte kommer mera spännande spelare från Division 1.
Han har väl varit inne på att liksom svenska spelare är ganska dyra förhållandevis. Och då har han tittat mot Nordamerika i en del. Och liksom till och med på college där har ju uppenbart tyckt att det finns en marknad att hämta spelare i Finland. Som kanske, ja, men han har sett har varit underutnyttjad då. Det där har ju inte riktigt lyft särskilt mycket. Eller ja, det är klart ett par av nordamerikanerna gjorde det bra. Kyle Topping var bra liksom. Men jag vet inte. Jag tycker att det var lite svårt kanske att se en röd tråd i hans lagbygge förra året. Så som det blev i sin helhet. Det fanns ju såklart någonting i att man hämtade in, men vissa yngre spelare som man tänkte sig skulle ta kliv, men den där riktigt raka röda tråden tycker jag kanske inte riktigt fanns, så det kanske var liksom ett av problemen. Vad gäller Division 1-spelare så är det ju bara att titta på Hockeyallsvenskan år efter år. Det finns mycket fynd att göra i Division 1. Sen vet jag väl inte riktigt så där på rak arm hur många Division 1-spelare som kliver in i tänkta topplag och är riktigt bra spelare där på en gång. Det är kanske lite mindre vanligt. Det är väl kanske ofta så att man liksom landar i de lite mindre allsvenska klubbarna en vända innan man tar det klivet. Så att det kan det väl bero på delvis. Han har ju hämtat en spelare från ettan, NJ, Filip Persson, när han kom förra deadline, men det blev väl bara två matcher där.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Två korta frågor kvar här. Klubbchefsfrågan kommer upp igen och en anonym som säger: hur går tankarna när det gäller en klubbchef inom Wijk? Det har saknats i många år, och vi har ju varit tydliga, i alla fall Oliver varit tydlig med att tycker att Vik saknar en klubbchef. Men ordförande Per Södergren slog ner ganska tydligt på det och sa att de är väldigt nöjda med organisationen som det ut och ser inget behov av en klubbchef. Överraskar det dig, Micke, eller tycker du, varför tror du att Per Södergren inte ser behovet av den rollen?
Det handlar väl om ekonomi, som var pengarna gör mest nytta. Tyvärr är jag lite för dåligt insatt återigen att säga att man är expert på allting, som Knut blir irriterad om jag bryr ut mig. Jag vill hålla Knut nöjd här så att han inte lämnar oss.
Ja, jag förstår.
Så att liksom bryr ut mig för mycket och liksom tycker om precis allting. Jag tycker det är en jättesvår fråga, så jag passar över till Oliver.
Ja, Oliver. Men det var ju du som gjorde intervju med Per Södergren, så det passar väl mer att bara över till Oliver. Varför tror han var så ganska kortfattad och bara, det, vi är nöjd med hur det är?
Ja, det är en bra fråga. Alltså jag tror att det är så mycket att det handlar ju såklart i mångt och mycket om att det är en ekonomisk fråga, tror jag. Att man vill inte lägga de pengarna på en klubbchef, helt enkelt. Samtidigt så känns det ju som att ett väl organiserat kontor, då betalar ju en klubbchefs lön av sig flera gånger om, i att man har liksom kanske får ännu större intäktsmöjligheter. Så att jag vet faktiskt inte riktigt vad exakt det beror på. Mer än att man tycker att det funkar bra som det gör. Och det, på ett sätt är det svårt att säga emot det, för att man har ju växt liksom explosionsartat utanför isen de här 3 åren. Samtidigt så kan man undra om inte vissa av de liksom sportsliga problemen hade gått att liksom få lite bättre ordning på med en mer homogen organisation.
Ja, han säger ju också att vi har varit för dåliga på kommunikation i samma andemening. Det är klart att det är en sån, ju fler roller som har fler tid att svara.
Där kan man också säga att Per Södergren sa att det var ju i någon mån också ett val att vara dåliga på kommunikation, för att de såg inte riktigt uppsidan. Nu parafraserar jag Per, jag ber om ursäkt ifall jag får det fel.
Nej, men det var
kontentan var liksom att
det hjälper oss inte att vinna
hockeymatcher. Exakt, Per var inne på att det folk vill höra när det går så här dåligt, det är att att de själva ska säga att det här är ett fiasko, det här är ett misslyckande, varför är det så dåligt? Medan Per sa då att syftet med att kommunicera i det läget ska ju i så fall vara att hjälpa laget att vinna fler hockeymatcher, att det ska liksom lyfta laget. Och där såg de liksom inte riktigt vägen att göra det med kommunikation.
Jag förstår det, men när det går dåligt väldigt länge så kan man ju inte heller vara tyst. Så att det finns ju det finns ju klart en gräns för där hur tysta man kan vara, oavsett om det går dåligt.
Så är det.
Så att någonting måste man ju kommunicera.
Sen bara ett inspel där med NJ, hur det var i Örebro. En sportchef är ju väldigt så här belastad av mycket att göra. Det är NJ sagt att det är, jag tror han får hjälpa folk att flytta och boka lägenheter. Det är jättemycket jobb. Där tror jag hitta någon som kanske kan avlasta NJ, som i Örebro där man hade någon, den här rollen som Stefan Bengtsén hade, general manager, just det som bördan. För just de här spelarrekryteringarna är så viktiga, att man har full fokus på att kunna scouta, så att man slipper hålla på med massa praktiska grejer. Det tror jag kan vara en sån där konkret fråga.
Nu måste vi avsluta det här med den sista frågan. Vi återigen tackar alla ni som är så engagerade i den här podden. Det är fantastiskt roligt. Vi avslutar såklart med målsättningen för nästa säsong. Vad anser ni att klubben ska gå in med för målsättningen för kommande säsong? Är det fortfarande topp 6 som gäller, eller ska man vara mer ödmjuka efter denna säsongsfiasko? Att topp 6 måste man väl ändå ha, Mikael? Vad säger du?
Ja, men det tycker jag låter som en sund målsättning. Men nu sa de igår att de ska utmana varje säsong. De kommer inte köra någon SHL 2027. De skojar ju. Per Sjören hade en självironiska skämt som jag inte riktigt kommer ihåg. Men att man ska inte ge media de här tuggbenen och kunna såga oss igen. Nu ska vi inte
ha... Det var medias fel igen.
Ja.
Det är vanligt det här. Att det är,
men det är ju vårat fel.
Ja, det är alltid någon annans fel.
Det är experternas fel.
Så är det. Så är det.
Nej, men jag tror att det sa Per i intervjun som jag gjorde med honom också i slutet av säsongen där. Eller det var inför sista matchen jag gjorde intervjun. Att vad nu än liksom den här utvärderingen visar, så för honom så var väl liksom vägen fram just att man ska etablera sig som topplag och hota mot SHL varje år. Sen då var det exakt vad det innebär ju mer svårdefinierat, men i liksom den ekonomiska positionen man har satt sig, om man klarar av att behålla den, då är det absolut så att man ska liksom förväntas att landa topp 6. Sen kommer alltid något lag från liksom den ekonomiska topp 6 att försvinna, och något lag underifrån kommer att överprestera. Så där är det ju varje år, men det måste liksom vara, det måste vara minimi, eller det måste vara förväntningen, inte minimikravet, men förväntningen att man ska ta sig in och i alla fall topp 6. och liksom, ja, men, utmana i kvartsfinal. När man får käft så ska man gå längre. Liksom.
Ja, för man kan vara hur luddig som helst utåt. Men i budgeten sätter man ju er som en, som nu var det semifinal man hade budgeterat för.
Så att där, ja, men man ju... behöver ju inte budgetera för slutspel. Nej, okay. Det är ju inte, det är liksom ingen naturlag. Jag tror att många gör inte det. Det hade vi väl fått en fråga om också. Det är ju att man har lagt en semifinalbudget är ju liksom en av anledningarna till att man var tvungna att sälja av spelare, för att man hade budgeterat för intäkter som man såg att man inte skulle kunna få.
Just, så man, de bästa inte budgetera för någonting där, eller? För slutspel?
Per Södergren var inne på att han tyckte att det hade varit fekt, eller ja, men att det såg rimligt ut med tanke på truppen de hade. Att budgetera för semifinal gör ju också att man kan gå in med en större peng från början. Den, liksom, den andra sidan då som jag frågade om är ju att det andra tänket är ju att man tänker sig att man lägger eventuella slutspelspengar på nästa år istället. Istället för att liksom låna pengar av sig själv, som man ju någon mån gör när man budgeterar för osäkra intäkter. Så om man går långt i slutspel så kan man lägga dem på nästa års budget. Men därmed är det på att det i slutändan var nog ett nollsummespelat. Oavsett vilket sätt man hade gått in på den här säsongen så hade man lagt samma pengar.
Mm. Nu ska gubbarna Mikael Norén och Peter Hofström här sträcka på ryggar och ljumskar och allt som knakar när vi går upp på morgonen, för vi ska spela i två lite, ursäkta, kortare poddar till som kommer till er här under våren och sommaren. Vi tackar er som har lyssnat på den här podden om Silly, och vi tackar återigen då för alla frågor ni skickade in. Stor kärlek till oss att ni är så engagerade i den här podden och lyssnar och har åsikter. Alla åsikter är välkomna, även expert, även om Micke då har fått lite kalla fötter på expertrollen här. Det hoppas jag inte, Micke. Vi måste boosta det igen här så att du vågar kalla dig expert. Och så hörs ni när vi hörs. Ni kommer ju höra Olivers röst här framöver fast han inte är på plats, och det känns ju ändå tryggt att ni har två poddar kvar med Oliver efter det här. Så vi sätter oss och spelar in poddar och så får ni hålla utkik för när de kommer ut. Vi tackar stort. Tack Micke. Tack Oliver. Och
tack så mycket.
Tackar.
Återseende.
Det här är en podd från VLT. Ansvarig utgivare, Daniel Nordström.